ni där?
Nu är det så här att här i Västerås, där har vi i den här ekonomiskt svåra tiderna valt att lägga vårt fokus på barn och unga. Bland annat så har vi fredat skola och förskola från besparingar. Frågan är, räcker det idag? Eller behöver vi lägga om vårt fokus? För att prata om det så har vi med oss en gäst från andra sidan av landet, närmare bestämt Tanum. Vad har vi på Tanum då? Ja, jag vet inte, men mer än att vi alltid slog dem i fotboll och att var dit man åkte för att bada på vinterhalvåret, så är det kanske inte så mycket, men det är verkligen inte bara. Tillbaka till vår gäst då. Hennes podcast Annorlunda barn utforskar de unika aspekterna av barnens värld. På Facebook i gruppen Starka föräldrar guidar hon föräldrar genom den labyrinten som just föräldraskapet ändå är. Idag när vi spelar in, då är det den 1 december, och det verkar passa vår gäst alldeles utmärkt då hon både vinterbadar och åker pulka i samma kläder hon badar i tydligen. Kanske är det just den ådran som också gör att hennes engagemang för annorlunda barn är så stort. Vi säger välkommen till Hur tänkte ni där? Hillevi Stråge.
Woohoo! Välkommen!
Vilken fantastiskt fin presentation.
Jag tänkte för den som inte är med på banan här, varför jag gjorde en mini-roast av Tanum är för att jag har ju växt upp i grannkommunen Strömstad.
Jag fattar.
Men vill du berätta lite snabbt om dig själv, Hillevi? Vem är du?
Jag tyckte ju du fick med en del relevanta saker, helt klart.
Ja.
Annars, jag har ju haft det här engagemanget som du var inne på för barn, framförallt annorlunda barn, i stort sett hela mitt liv och jobbat med barn och unga alltid. Jag började, om vi ska ta lite kuriosa, så började jag på fritids, men sen jag är teaterpedagog också, så jag har jobbat med barn och unga och teater. Men sen blev jag sjuksköterska och då tillbringade jag större delen av min arbetstid på BUP.
Kan vi stanna upp lite?
Micken har rasat.
Micken flög.
Hur tänkte ni där?
Hillevi, du var någonstans. Vill du fortsätta?
Ja, nej men jag... Jag jobbade, när jag blev sjuksköterska så var mitt drömjobb att jobba på BUP. Det är inte så många som har det som drömjobb, men jag hade det. Och där hamnade jag och jobbade i några år. Sen flyttade jag hit till Tanum faktiskt, från Borås. Och här fanns inga BUP, så här jobbade jag på behandlingshem för barn och unga istället. Där testade jag både vara behandlare, samordnare och föreståndare innan jag gick vidare och provade på att jobba inom socialtjänsten. Så där, jag har jobbat inom socialtjänsten som handläggare för barn och unga, vilket är ett helt annat typ av jobb. Och sen, lite som Tanja var inne på där, då, så startade jag upp ett projekt här i Tanum som jag kallade för Rätt att må bra. Där jag liksom riktade in mig ännu mer mot just barn och unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Alltså de här annorlunda barnen som inte riktigt... Som ibland är lite svåra att förstå sig på för omgivningen, verkar det som. Och far illa rätt mycket. Och det visade sig att alla som jag jobbade med hade stora problem i förhållande till skolan.
Men för att vi ska bara komma med på banan här nu då. När vi pratar om annorlunda barn, vad pratar vi om då?
Men jag tänker att på sätt och vis är ju alla lite annorlunda barn. Jag skulle kunna vara ett annorlunda barn, men många av de här annorlunda barnen som jag pratar om och träffar, det är ju de som kanske har antingen som har diagnoser som ADHD eller autism, och på det sättet är lite svårare att liksom förstå sig på för många människor, har det blivit mer och mer uppenbart. Men det kan också vara liksom det här med att känna att man inte passar in i ett samhälle som kanske blir lite snävare och lite snävare. Och sen tänker jag att det kan finnas vuxna som också känner sig som annorlunda barn. Så egentligen handlar det ju om att liksom på något sätt öppna dörrar och vara lite nyfiken på det som jag inte riktigt förstår mig på.
Och idag då, alltså jag inledde ju det här med att prata om hur vi i Västerås har fredat både skolan och förskolan från besparingar. Det kanske inte är drömbilden att vi bara inte sparar in på skola och förskola. Vad är din bild av skolan, förskolan idag för de här barnen? Vad behöver fokus ligga på?
Alltså min bild är ju, det är ju inte bara min bild, jag tänker att liksom Skolverket och alltså många lärartidskrifter till exempel, eller om man tittar på lärare överhuvudtaget, liksom gruppen lärare, gruppen förskollärare, så är det ju väldigt många som uttrycker att de här verksamheterna håller inte längre för våra barn. Vi kan inte bemöta barn så som vi vill bemöta barn. Vi kan inte utföra vårt jobb så som vi vill utföra vårt jobb. Vi kan liksom inte finnas där för barnen. Det var senast för några dagar sedan bara som jag läste en artikel där liksom förskollärare larmar och säger att vi kan inte ens ha säkerhet. Vi kan inte stå för säkerheten på vårt jobb längre, för att verksamheten är liksom, den funkar inte. Vi kan inte finnas där för de barnen som behöver oss. Så att jag tänker att bilden är ju inte så himla positiv. Och med 140 000 barn som har liksom stora utmaningar med att vara närvarande i skolan tillräckligt mycket för att de ska kunna liksom tillgodogöra sig. Man pratar ju om stor skolfrånvaro. Så tänker jag att det är någonting som inte stämmer med skolan.
Och vad är det som saknas då?
Vad som saknas? Jag tänker att dels så tänker jag att mycket handlar om att man har liksom gått, det har man gjort inom många verksamheter, det är liknande inom vården, att man har gått ifrån den pedagogiska verksamheten till den administrativa verksamheten som huvudfokus. Liksom. Man kan se samma sak inom socialtjänsten och samma sak inom vården också. Att det blir ett sånt fokus på det administrativa och att dokumentera, så att man hinner liksom inte umgås med den som det ska dokumenteras om. Och det är ju klart att det blir ett problem, eftersom alla de här verksamheterna bygger ju på relation. Och kan man inte skapa relation så har man ju missat hela möjligheten. Så det skulle jag väl säga är en sak. Sen då finns det ju många olika delar, att skolan inte fungerar så bra nu. Det har ju allt att göra med allt mellan hur man har ju liksom utvecklat och gjort om läroplanen till hur betygssystemet ser ut. Och andra liksom, så jag tänker att man också behöver zooma ut och titta på hur hela samhället ser ut nu i förhållande till hur det såg ut för bara liksom 20 år sedan, och fundera lite över vad behöver våra barn faktiskt för att kunna förhålla sig till det här samhället. För skolan, den skapades ju liksom inte nu, den skapades ju för 150-200 år sedan i den formen som den har nu, och det var ju för ett helt annat samhälle. Och innehållet, eller det är ju väldigt mycket som hänger kvar därifrån. Så jag tänker att man behöver kanske tänka om.
Hur tänkte ni där?
Hillevi, vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte på två saker. Du pratar ju mycket om barn och de som är hemmasittare. Och att det är mycket press tillbaka till skolan, tillbaka till skolan. Och du har ju ett litet, ganska sunt perspektiv. För jag tror jag tittade häromdagen på att det finns olika barn som har olika behov, att man måste liksom skapa den här relationen. Men om du kortfattat skulle kunna beskriva barn som är hemma, hur ska man tänka kring deras mående och för att försöka få tillbaka dem till skolan? Alltså, vad är målet till slut? Är det liksom att de ska gå till skolan och lära sig allting? Eller hur ska man tänka?
Det skulle jag nästan vilja bara haka på. Förlåt, men jag vet ju att du har ju en föreläsning eller vad det är som heter någonting med tro, hopp och skolfrånvaro. Eller något sånt där. Nu har jag det inte exakt framför mig. Så att är det också så, ska barnen enligt dig då såklart vara i skolan alltid?
Alltså jag tänker att framför allt så måste väl vårat fokus som vuxna människor i det här samhället vara att barn ska må bra. Om inte det är liksom det viktigaste för oss vuxna, att våra barn mår bra, inte utvecklar en psykisk ohälsa, att våra barn vill, alltså känner att de vill fortsätta leva. Då tänker jag att man... Då har jag i alla fall missat någonting väldigt viktigt. Jag tänker att när vi har barn som faktiskt inte vill leva längre, när vi har barn som tar livet av sig, och gör det för att de inte klarar av att delta i det samhället som vi har skapat för dem, då tänker jag att vi borde ta det som en liksom varningssignal. För det är så det är. Jag träffar på folk eller barn ofta som uttalar att de liksom tappar lusten att leva. Och jag tänker att jag träffar ju långt ifrån de flesta. Så att med tanke på det så tänker jag att vi behöver fundera lite på vad är det vi kommunicerar är viktigt. Liksom, är det att till varje pris delta eller behöver vi faktiskt lära oss att lyssna på oss själva, att ta beslut, att utmana oss på sätt som fungerar, att liksom kommunicera våra behov, att känna efter. Och alla de här sakerna som jag tänker att många vuxna kanske också har missat att lära sig. För att jag menar, den psykiska hälsan utbreder ut sig bland vuxna också, och det är inte så att sjukskrivningarna minskar. Alltså det kanske, jag tänker att det blir ett samhällsproblem när man inte lyssnar på barn och när man inte lär barn att ta hand om sig själva. Så jag tänker att det viktigaste måste vara att man får må bra.
Får jag bara hoppa in lite grann där, just när du pratar om det här med den psykiska ohälsan och med måendet. För där vet vi att självmordsstatistiken i Sverige har sett ungefär likadan ut de senaste 20 åren. Men det som är alarmerande är att den allra yngsta gruppen, där ökar det. Och där vet man också att suicidförsöken ökar. Och där, bara för några år sedan, så kunde man konstatera att det var så unga som 9-åringar som man hade konstaterat suicidförsök på. Och det är ju inte ovanligt att väldigt små barn yttrar att de inte förstår världen, att de inte orkar leva. Och då pratar jag framförallt liksom om de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Men det jag tänker på lite grann ur ett politiskt perspektiv är ju också hur diskussionen om skolan har gått. Att man pratar så oerhört mycket om höga betyg och att höga betyg liksom är det som är målet med skolan. Men du tar ju upp det som handlar om att vara en god medborgare, att vara en god samhällsmedborgare. Och det fokuset tror jag också att vi som politiker och de som deltar i den politiska diskussionen och i skoldebatter behöver ta ett större ansvar för. För att göra progressionen från att vara hemmasittare som mår väldigt, väldigt dåligt till att komma till skolan och få ett D i ett ämne. Det är ju en mycket, mycket större resa än en elev som går på en skola där liksom det fungerar okej, man har de goda socioekonomiska förutsättningar, föräldrarna bryr sig, föräldrarna har en god utbildning, där eleverna ligger kvar liksom på höga betyg. Och där tror jag att om vi premierade förflyttningen, om vi kunde premiera även de små stegen på ett annat sätt, för det ser vi ju sen också när de kommer upp i vuxen ålder och finns i olika former av, ja, man pratar om daglig verksamhet, arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildningar, så är ju så många så rädda för att misslyckas, för att det är liksom att lyckas, att prestera har matats in i ryggen som det enda som räknas och inte hur man mår som människa och inte hur man utvecklas. För jag är ändå, och det vill jag säga så här, jag är en stor förespråkare för skolplikten. Jag tycker att det är en fantastisk rättighet, men det förutsätter också att vi har en skola där man inte låter barn misslyckas. Att ha betyget F, ett barn kan inte vara underkänt, men idag har vi en skola som på riktigt underkänner barn. Och det är klart att det sätter spår, oavsett om barnet har en diagnos eller inte. Så, jag tror inte att det ens var en fråga, utan det var bara så här, det här är ett ämne som man känner starkt för, men ja.
Men Hillary...
Ja, men det är det ju. Jag tänker att, och nu den här frågan som jag ändå fick, vad ska man liksom fokusera på? Jag tror att man behöver gå tillbaka lite som jag hörde, eller ville höra i alla fall i det som du sa nu. Alltså man behöver gå tillbaka och fundera över vad är det skolan ska stå för? Alltså vilken typ av medborgare då, eller liksom människor vill vi ha i det här samhället? Men när vi har ett samhälle där liksom media och nyheterna sprutar ut information om hur våldsamt det är, hur farligt det är, hur liksom klimathoten, det är krig på alla möjliga ställen, det är våld liksom i våra stora städer, och det här matas ju våra barn med varje dag. Det är ju klart att det också påverkar hur de mår. Alltså jag tänker att vi som är vuxna, vi behöver ta lite större ansvar. Dels att fundera på vad exponerar vi våra barn för egentligen? Och också oss själva. Alltså det handlar ju om också, vem är jag när jag är runt ett barn? Är jag, alltså beter jag mig på det sättet som jag vill att barn ska bete sig på? Kan jag, om jag går omkring och är skitstressad på mitt jobb eller hemma hos mig, det är klart att det påverkar våra barn. Om vi har ett samhälle som liksom går igång och snurrar igång i mer och mer stress, det är klart att det påverkar barnen. Att tro att barnen inte skulle liksom fara illa av det, det är ju lite naivt skulle jag säga. Så jag tror att man behöver tänka om. Man behöver tänka, vad är det våra barn behöver? Alltså, som du var inne på, hur kan vi skapa en skola som, där man faktiskt lär sig det som jag tänker att många barn också efterfrågar. Hur lever man det här livet liksom? Det kanske inte, poängen kanske inte är att kunna räkna ut krångliga matteuppgifter alltid. Utan det kanske är, hur förstår jag min samtid? Hur förstår jag, hur förhåller jag mig till alla de här sakerna som dyker upp? Hur hanterar jag den här stressen? Hur kan jag bli lite mer medveten liksom, kring vad levandet egentligen går ut på? Hur kan jag göra för att skapa en större trygghet för mig själv? Hur kan jag liksom, vilka verktyg kan jag använda för att klara av att utmana mig? Eller liksom, alltså göra de här sakerna som jag tänker att människor kanske behöver göra. Var lite modiga. Säga vad man tycker. Var liksom, ha konstruktiva relationer. Hur lever man?
Hur tänkte ni där?
Jag har ju lyssnat på din podd Annorlunda barn och sen så, ja, jag har ju lite koll på hur du jobbar, men jag vet att vid något tillfälle så har du nämnt någonting om att skolan alltså är ju egentligen en kassmiljö, och skulle det vara en arbetsmiljö så skulle liksom inte det riktigt hålla. För att inte tala om vuxna, när de blir stressade och utbrända, då blir de sjukskrivna. Men barn har ju liksom inte samma rättigheter, utan det är mer pressen hela tiden. Att tillbaka, 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 tillbaka. Det är inget barn som får liksom vara sjukskriven, kan man väl säga.
Jo, barn får vara, ja, barn får vara sjukskrivna.
Men det är ju väldigt få som, det är liksom, om du tittar på...
Jo, men alltså jag tänker så här att, men det kan ju också handla om att föräldrar inte känner till det och att skolorna liksom jobbar på ett annat sätt. Men alltså barn som mår för dåligt för skolan vet jag är både sjukskrivna på heltid och på deltid, men sen så har du ju den anpassade studiegången där man kan plocka bort ämnen för att en elev liksom inte ska känna den pressen. Så att där menar jag att där ska man inte säga att barn inte får.
Jaha, det där hade jag koll på riktigt.
Ja, nej, men alltså,
men jag tänker på att
barn får vara sjukskrivna, men att det finns ett stort missförstånd, för att det är också så att väldigt många barn som hade behövt vara sjukskrivna blir inte sjukskrivna.
Eller hur?
Och det är många läkare som hävdar att nej, barn kan inte, alltså det finns ingen anledning att sjukskriva barn. Eller psykologer som säger att så här, nej, men barn kan inte liksom bli utbrända, de kan inte bli utmattade, det finns inte hos barn. Det är ju väldigt många föräldrar som vittnar om den typen av erfarenheter från vården. Så att även om jag vet också att det finns möjlighet att sjukskriva barn och att man får, och jag har varit med om barn som har blivit sjukskrivna, men jag ska säga att det är extremt sällsynt i förhållande till hur man bemöter och behandlar vuxna.
Men då handlar det ju inte enbart om skolan som miljö, utan då är det ju mer ett övergripande samhällsproblem att vuxenvärlden inte tar barn och ungas psykiska ohälsa på allvar.
Ja.
I det att man kanske tar tonåringar på ett annat allvar, men du tar inte barn på allvar när de mår dåligt. För det tänker jag, för när psykiatrin, alltså när BUP bemöter det på ett sånt sätt, alltså att allmänläkare inte har den kompetensen, det kan någonstans också liksom förstå, för alltså kompetensen inom psykiatrin är ju liksom inte specialiseringen för allmänläkare på vårdcentralen, men däremot när BUP har samma bemötande så blir jag beklämd, för det är ju annars en grupp, alltså en profession och en del av vården som verkligen borde förstå när barn mår dåligt.
Ja, och samtidigt så är det ju allmänläkarna som sjukskriver vuxna människor med psykisk ohälsa. Och det är ju märkligt att man inte kan göra samma sak med barn. För det är ju inte säkert att man kommer, alltså ska du få kontakt med BUP innan du blir sjukskriven, då har du ju ett års väntetid liksom.
Men det är där jag tänker att det har ju också skett liksom, nej, men det har ju skett en förflyttning. Om du tittar på hur acceptansen för depressioner, utbrändhet, psykisk ohälsa, hur den ser ut idag i samhället i stort kontra hur den såg ut på 90-talet. så är ju det en helt annan tillvaro idag. Där det också har skett en viss förskjutning, för det ser vi ju att mäns psykiska ohälsa pratar man ju inte heller om på samma sätt. Alltså kvinnor blir sjukskrivna för psykisk ohälsa, medan män oftast får en somatisk diagnos och inte behandlas på samma sätt inom psykiatrin, trots att det är de som står för den största mängden av suicid och suicidförsök. Och där tänker jag att det kanske liksom är en gradvis förflyttning, på samma sätt som diagnosbarn. På 90-talet så var det stökiga barn, må hända liksom att någon fick en DAMP-diagnos, men det var liksom, det var specialgrupper och det var särskola även liksom för barn som inte hade en intellektuell funktionsnedsättning. Idag så pratar man om diagnoserna på ett helt annat sätt, men kopplingen mellan att det vi gör i skolan och bemötandet är det som också skapar förutsättningarna för individen. Den kopplingen gör man inte riktigt på samma sätt, men bemötandet och förståelsen och acceptansen av diagnoser ser ut på ett helt annat sätt idag än det gjorde för 20 år sedan. Så jag tänker att det liksom är förflyttningar på alla plan.
Hur tänkte ni där?
Om du fick, vi säger nu att alla politiker i hela Sverige skulle höra det här avsnittet, och du fick kort säga så här: hallå, ta in det här, för det här, ni jobbar bra, ni gör kanske mycket saker, men vad skulle du vilja säga?
Den frågan tycker du att jag svarar på så här. Yep. Den enda saken som skulle göra all skillnad. Men
inte en enda, men kanske någonting så här kort. Så här. Men det här, alltså några saker sådär.
Jag tänker att man behöver fundera över vad man har för barnsyn. Lite som vi var inne på, liksom. Vad är syftet med till exempel skolverksamheten och innehållet? Tar det verkligen oss dit? Är det här verkligen det syftet vi vill ha? Sen så tänker jag att någonting som jag upplever kring den här gruppen med barn som inte kan gå i skolan, som ju faktiskt är ett jättestort problem. Dels är det väldigt dyrt. Utanförskap är ju svindyrt, liksom. Det vet vi, det behöver vi inte fundera över. Och utanförskapet skapas ju liksom genom skolgången när man har barn som inte har möjlighet att delta. Men någonting som jag tänker är väldigt viktigt att förstå, det är ju också hur dyrt det blir eftersom det får sådana enorma ringar på vattnet. Eftersom väldigt många av de här föräldrarna blir sjukskrivna. För det är i stort sett omöjligt att jobba och ha ett barn hemma som dessutom mår väldigt dåligt. Du är liksom aldrig på rätt plats. Du slits ju emellan liksom ditt barn som mår dåligt, som du kanske inte kan vabba för att vabbdagarna kanske tar slut, eller du blir ifrågasatt, eller du får ingen sjukskrivning för barnet, eller liksom, samtidigt som du också behöver jobba för att få in pengar för att få liksom ekonomin att gå runt. Väldigt många av de här föräldrarna och familjerna sitter ju liksom i jättejobbiga ekonomiska situationer, och jag tänker att det får superstora ekonomiska konsekvenser. Så jag tror att de sakerna kan vara väldigt viktiga att förstå. Och också förstå till exempel när man sparar in inom en verksamhet, alltså inom skolan, på ett sätt som gör det svårare för barn att delta. Och sen hanterar det genom att göra orosanmälningar till socialtjänsten. Så har man ju egentligen bara flyttat kostnaderna till en annan nämnd. Liksom. För socialtjänsten jobbar ju inte gratis.
Nej, det gör de verkligen inte. Men någonting som vi socialdemokrater gick in med i valet. Jag skulle säga att Maria som är med här i studien var väl en av de stora initiativtagarna till det. Det handlade ju om att NPF-säkra skolan i Västerås. Mm. Det vi också fick med oss in i den nu allsmäktiga Västerås-majoriteten. Maria, kan du berätta lite kort vad det innebär? Så.
Väldigt kort sammanfattat så kan man väl säga att standardlösningen runt om i landet överhuvudtaget brukar vara att sätta in en resurs eller en assistent. Så fort ett barn har en diagnos så plockar man in en assistent. Tanken som jag hade med mig efter att ha sett goda exempel var att man istället hade generella kompetenshöjande insatser för hela personalstyrkan. Att man ser över den fysiska miljön också så att den miljön är bättre anpassad. Att man har tillgång till hjälpmedel, men också liksom, ljuddämpande åtgärder. Så, små saker i vardagen, men också just den kompetenshöjande aspekten är oerhört viktig. För där är det ju, funktionsnedsättningen har barnet alltid med sig, men funktionshindret uppstår i omgivningen och i bemötandet. Och där i bemötandet i skolan så har vi ju flera gånger omsett att skolans personal, oavsett vad de varit, har inte bemött barn på ett sånt sätt som hade varit gynnsamt, utan det har istället resulterat i affektutbrott. Man har gått hem, alltså det har blivit mycket större konsekvenser. Så tanken där var att om man höjer grundkompetensen och får ett bättre bemötande, kommer det att innebära att fler barn kommer att orka med skolan, ha kul i skolan, trivas i skolan. Och då har vi också mer resurser kvar till de eleverna som faktiskt inte kan vara i skolans lokaler, som behöver särskild undervisning på annat håll. Så det, grundtanken där finns att liksom generellt höja kompetensen, men också se över den fysiska miljön. För där kan det vara såna här saker som blinkande lysrör, eller att väggarna inte dämpar, att det är ljud som studsar. Det är sånt som alltså normisar, som vi säger, märker inte av det.
Är det jag det?
Du är en normis.
Ja, det är du, Anton. Som du är.
Precis, men du är normis, du märker inte av det. Medan i det här rummet exempelvis så kan jag tänka mig att vissa av oss sitter och hör en fläkt som låter precis hela tiden och aktivt måste stänga av den fläkten. Sådana saker har man liksom gått in och tittat på. Så det är liksom NPF-säkringen. Och där är vi också jätteglada över att majoriteten har sett det. Det är ju inte bara grundskolan, utan det är också på förskolenivå, hela vägen upp på gymnasiet. Och att man har gjort den vändningen här i Västerås, att man vet att det är tidiga insatser, det är tidigt bra bemötande. Alltså, vi kan inte gå in i åttan och nian och reparera någonting som kunde ha förebyggts redan liksom på lågstadiet. Så.
Nej.
Så det blev en lång förklaring, men ändå en kort förklaring på en komplex.
Ja, men jättebra, tänker jag. Och det har jag också varit mycket inne på, det här med liksom att NPF-säkra. För det är ju inte så att alltså den typen av insatser eller förhållningssätt, det är ju inte så att de som inte har NPF skulle bli skadade av det, utan det är ju någonting som alla har nytta av, att kompetensen ökar och att man är medveten om sitt förhållningssätt och att man har en arbetsmiljö som fungerar. Och så jag tänker det är skitsmart att göra liksom skolan mer tillgänglig för alla, så att man också kan hjälpa, alltså med den insikten att ja, det finns ju också elever som inte kan delta i alla fall, och de behöver vi också hjälpa tidigt.
Och där blir det ju, där blir det ju jätteknasigt, för det är ju just bemötandet. Och där vet vi ju, alltså jag tänker på Bo Hellskov, som är en av dem som jag tycker är helt fantastiskt när det handlar om bemötandet av barn som har särskilda utmaningar. När skolkonsulterna, hette de väl, de som fick en del uppdrag. Ja, när de får, det är alltså då en kvinna som har startat ett företag, skolkonsulterna, de vänder på skolutveckling runt omkring med ganska horribla metoder. Och det här var omskrivet under en kort period, liksom nu under hösten. Men de fick ett stort genomslag i media, och de hånade i princip lågaffektivt bemötande och tyckte att det var bara blaj, och spädde på myten om att lågaffektivt bemötande är att, ja, men vara passiv. Det är ju inte alls det handlar om. Det handlar om att förebygga utbrott, och det handlar om att ha en struktur och att vara liksom ett sånt sätt i sitt bemötande. Och just det bemötandet är bra för alla barn, men det är särskilt gynnsamt för barn som kanske har större svårigheter. Och det blir fel när det som faktiskt skulle vara bra hånas av några som sen själva åker ut med huvudet före, för att det visar sig att de har i princip uppmanat till olagligheter.
Men Hillevi, alltså det är stora utmaningar, det är många familjer som har det tufft, och kanske främst barnen. Har du några hoppfulla ord eller tankar att skicka med? Om det är någon som lyssnar och känner så här, det här kommer att gå åt helvete för oss och mitt barn och familjen.
Men jag tänker inte att det måste, jag tänker att man behöver, alltså det som jag vill hjälpa föräldrar med, och som jag gör bland annat i den här Facebookgruppen som ni nämnde, men också så har jag valt att jobba privat nu för att stötta föräldrar. Och det handlar ju om att hjälpa föräldrar på ett sätt och få tillbaka, alltså få verktyg för att kunna hjälpa sina barn. Det finns jättemycket man kan göra som förälder för att stötta sina barn att må bättre, att liksom få tillbaka livslusten, att liksom, om man förstår vad ens barn, alltså sina barns behov, sina barns funktion. Men det som också är jätteviktigt, tänker jag, och som jag skulle vilja skicka med till liksom kommuner och skolor och politiker, det är ju just det här hur viktigt det är att skapa goda relationer till föräldrarna. Det är lite, jag tänker att det är lite på samma sätt som om du har separerat. Så att du har liksom ett barn med två boenden, så tänker jag att man som förälder behöver ta ansvar och ha en god relation, för annars så hamnar ju barnet i mitten och blir utsatt liksom, för att vi inte kan komma överens. Och på alltså i förhållande mellan hem och skola, så är det också ett delat omvårdnadsansvar. Lite grann på samma sätt som det blir när man har skilda föräldrar. Och där tänker jag också att det är så viktigt att man har, att man försöker se på föräldrar som tillgångar. För ibland kan samtalen kring föräldrar, både från föräldrars sida i förhållande till skolan och från skolans sida i förhållande till föräldrar, skapa stora klyftor. Och det hjälper ju ingen.
Nej.
Så jag tänker att man behöver förstå vilken enorm utmaning det här blir för föräldrar. Alltså både känslomässigt när du har ett barn som far illa och som mår väldigt illa och mår väldigt dåligt, så är det klart att de här, alltså det gör ju jätteont. Det är ju bara att tänka sig, har du ett barn som vill ta livet av sig, försök tänka sig in i känslan som en förälder till ett sånt barn har. Man är ju livrädd liksom.
Och Facebookgruppen heter ju Starka föräldrar och podden du har heter Annorlunda barn. Ja, och Facebookgruppen, där är väl alla välkomna att delta?
Ja, alla är välkomna.
Även svaga föräldrar.
Vad sa du, tröga?
Även svaga föräldrar.
Ja.
Ja, alltså tanken är ju att vi ska bli starka tillsammans. Det är det som är poängen.
Det är ingen elitklubb.
Nej, det är ingen elitklubb. Den är inte för starka föräldrar, utan den är stärkande, är planen.
Nej, gud, nu kommer jag tänka på den där gamla Hassan-sketchen. Mina shampoo mot fett hår, inte för fett hår.
Hur tänkte ni där?
Ja, du har så mycket klokhet och jag tycker det är jättefint att du har den där Facebookgruppen. Jag brukar vara där och titta lite och lyssna. Och ja, man får med sig. Alltså bra tankar som förälder, för föräldrar är också ganska hårda mot sig själv. Man är aldrig liksom, man är ganska självkritisk och man tänker hela tiden man borde vara lite bättre. Men du har fina medskick som man blir så här, okej, jag kan andas ut lite. Kanske inte var så dålig. Och lite sådär.
Mm.
Men jag tror att det Tanja säger nu, tror jag är en sån sak som gäller för väldigt många vuxna, men också för väldigt många barn. Vi i Sverige, vi är väldigt, väldigt duktiga på att prata om saker som handlar om självförtroendet. Alltså så här, om prestationer, om det vi gör, om det vi presterar, om det vi levererar. Att vi mäter oss väldigt mycket. Men självkänsla är ju någonting som liksom finns i värdet i att bara vara. I att inte behöva prestera för att ha ett värde. Och om man då liksom vill knyta ihop cykeln lite grann med barn då som har varit frånvarande från skolan, så är det ju självkänslan som man också måste bygga upp. Man måste ju visa att ja, men du i dig är värdefull oavsett vad du än presterar. Och det tror jag att man måste bli mycket, mycket bättre. Och också då titta på hur debatterar vi frågor, hur pratar vi om frågor, hur pratar vi om våra arbetsplatser, hur pratar vi om skolan, hur pratar vi om betyg. Att vi har ett sånt starkt fokus på prestation gör ju att det blir extra svårt om man en gång har blivit stukad att komma igen i vuxen ålder. Om man har varit hemmasittare och missat liksom skolan helt och hållet.
Ja, och sen behöver vi också komma ihåg att så som våra skolsystem ser ut nu, så finns det ju alltid möjlighet att ta igen det man har missat.
Ja,
så
oja.
Ibland så tänker jag att för ibland så låter det som om det är kört. Liksom. Om du har missat en årskurs så är det kört. Om du missar grundskolan så är det kört. Men det är ju inte så vårt skolsystem ser ut. Och jag tänker att det kanske också... Vi kanske behöver ibland tänka att man, eller inte ibland, utan för mig har det varit väldigt uppenbart när jag har jobbat med de här familjerna. Och det är säkert alltså hundratals nu som jag har haft kontakt med, och många som jag också har jobbat liksom, direkt med. Det är att när vi stressar upp oss och liksom ska tillbaka snabbt för att vi blir så rädda för konsekvenserna som eventuellt kommer hända, då blir det liksom ett bakslag. Då blir det väldigt svårt för att vi går för fort fram, vi är stressade. Men jag tänker att vi behöver tänka, okej, vad behöver det här barnet få med sig nu framförallt för att kunna klara att delta lite längre fram? Jag vet inte exakt när det blir. Det kanske blir under högstadiet, det kanske blir på ett IM-program, det kanske blir på en folkhögskola när man har blivit 18, det kanske blir på komvux. Men jag tänker att vi behöver avdramatisera lite grann det här, för att ofta så känns det som att skolan är som ett liksom X2000-tåg som bara kör, och har du hoppat av på en station så är du väldigt ensam kvar där, och sen ska du liksom på det här tåget i hög hastighet lite längre fram där du också har missat jättemycket saker. Det är liksom en rätt stor utmaning att hoppa in igen i det här som bara rör sig framåt. Så jag tänker att man också behöver alltså, kommunicera det med barn. Att så här, ja, skolan är jätteviktig. Men man kanske behöver kommunicera det på ett sätt där barn faktiskt kan få känna i sig själva att skolan är jätteviktig. Istället för att bara, ja, vuxna säger att skolan är jätteviktig, jag hatar den. Den förstör mitt liv. Så hur kan jag kommunicera med ett barn? Hur kan jag visa skolan att skolan är viktig? Hur kan jag skapa känslan i ett barn att skolan är viktig? Att det är kul att vara där, att jag lär mig saker, att liksom det finns plats för min nyfikenhet, mitt utforskande, allting sånt. Men också veta att så här, ja, men det är okej. Alltså vi människor går olika vägar i livet. Och bara för att någon går ut skolan liksom, i nian perfekt med höga betyg och sen kommer vidare på gymnasiet, så är det inte säkert att den hittar vad den vill göra eller få skapa mening i livet. Alltså bara för att vägen ser ut rätt så betyder ju inte det att man blir lycklig eller att man är framgångsrik eller att man känner meningsfullhet. Mm. Utan det kanske är andra delar som vi också behöver lyfta upp som handlar om liksom hur man upplever eller hur man rör sig framåt eller liksom sluta hålla på att jämföra sig så mycket.
Ja, men verkligen. Och nu ska jag slå ett lite public service-slag och säga att det är inget tåg som är lätt att hoppa på igen när det fortfarande rör sig. men med det sagt...
Och inte bussar heller.
Nej, men precis. Nej. Funkar med alla möjliga fordon.
Ja.
Hillevi, tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss.
Ja, tack för att du ville vara med.
Hur har du haft det här över telefon?
Jag har haft det väldigt bra. Jag tycker det är... väldigt intressant. Jag skulle ju kunna ha de här samtalen i dagar, känns det som. Men det är kul att prata med er som jag märker ändå har läst på och är insatta och liksom ja, men jag gillar att prata med människor som har egna åsikter och tycker saker, och jag menar, man behöver ju inte tycka exakt samma om allt, men det är det som är det intressanta, att kunna ha samtal. Jag tänker det är superviktiga samtal. Ja. Jag har haft det väldigt bra.
Vad bra. Det var jättetrevligt att ha dig här inom citationstecken. Men med oss i eten.
Ja, precis. Ja, jag känner mig inkluderad.
Tack för du, Hillevi.
Tack för er.
Och lycka till med podden och föreläsningar och Facebook-sidor och allt vad det är.
Ja.
Tack så mycket.
Tanum.
Och Tanum. Ja, det är inte lätt här, men...